Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Hallå du underbara Podmi-prenumerant och varmt välkommen till avsnitt nummer 447 av Nemo möter en vän. Och veckans gäst behövde jag ta mig hela vägen till Göteborg för att få samtala med. Hon är en riktig legendar inom friidrotten och det känns kul att ha med henne, för att ni är många som har önskat ännu fler sportprofiler. Ja, jag ger er den superhärliga Erika Johansson. Och detta bandades på Clarion Hotel Post i Göteborg för några veckor sedan när jag var där på en liten poddtripp. Och det var väldigt, väldigt lyckat. Många fina samtal fick vi till där. Och vill ni mig något, kanske önska en poddgäst eller vad som helst, så kan ni gå in på min Instagram, skicka ett DM där eller mejla mig på nemoidén@gmail.com. Och den här podden klipps av Daniel Eggemannen Ekberg. Och innan vi kör igång samtalet så vill jag såklart som vanligt bara säga att jag älskar er som fortsätter att lyssna på Nemo möter en vän via Podmi. För utan er skulle den här podden ha gått i graven för länge sedan. Så ja, tacksamhet är det jag känner. Nu kör vi. Dags för Erika Johansson i Nemo möter en vän avsnitt nummer 447. Men först kör vi en liten jingle. Ja, då säger vi Nemo möter en vän med min homegirl Erika Johansson. Tjena!
Tjena, tjena!
Tjena, tjena!
Välkommen till Göteborg!
Välkommen till Clarion Hotel Post.
Tack!
Hur mår du?
Jag mår fint. Jag mår fint. Första gången jag var här var jag dock lite förvånad.
Varför?
För att jag tyckte att det var väldigt konstigt hotellrum. Allting satt så lågt. Ända tills jag konstaterade att vi hade fått ett handikapsrum.
Ja, det förklarar saken.
Ja, det förklarar saken.
Det är ett skumt hotell. Det är ett gammalt, jag fick reda på igår att det är ett gammalt postkontor.
Ja,
jag fattar inte det.
Nej.
För att det heter ju post. Nu bitar fall på plats här. Men det är ett enormt hotell och jag har verkligen hållit rummet längst in här. Men nu är vi på plats och nu är du här och nu ska vi snacka här. En timme tänkte jag.
Ja.
Du är born and raised. I stan eller runt stan?
Nej, runt stan. Utanför i Landvetter. En och en halv mil utanför. Precis. Och då var det, tyckte man att det var aslångt in till Göteborg. Men då åkte man i buss också hela tiden. Fast den tar bara en kvart i Korsvägen. Men nu kan man ju säga när man har bil bara, jag glömde någonting, jag vänder. Det är inte långt längre.
Nej, det är benefits of being adult.
Ja,
och körkort och sådär. Men jag har egentligen bara en annan fråga. Köpte du väskan?
Ja! Den står här.
Och jag har min jacka, där ser du, på väggen.
Ja.
Ska vi ge lyssnarna lite kontext kanske?
Ja, men vi gör väl det.
Det var väl ett dilemma vi båda hade inför att köpa någonting dyrt som vi, det var lite för dyra grejer men vi ville ändå ha det. Och vi velade båda länge. Vad är det för väska?
Den kommer från Tory Burch. Och jag såg den på NK när jag och min dotter var ute och julhandlade ganska tidigt i slutet på november. Och jag bara, åh gud vad den var fin. Den vill jag ha.
Vad sa hon om den? Sa hon så här, köp den mamma?
Ja, ja, jo, men hon vill ju gärna att man ska köpa grejer som de kan låna
sen. Är det så? Får
det
är hon den då?
Nej.
Nej, nej. Det är din.
Ja, nej, men då kostade den 6 500 och tyckte jag det var mycket pengar för en väska. Jag har ju en sån här liten, annars konduktörsväska, en sån här liten, där man får plats liksom med mobilen och lite pengar och ett lippgloss. Det är ungefär det. Och sen så har jag börjat med mig den liksom jämt. Och jag har ingen så här stor väska. Jag blir så förvånad alltid när tjejer kommer in på toaletten och man är ute någonstans och så drar de fram liksom så här hårborste och hårspray och settingspray och hela sminkväskan ligger där. Jag har aldrig fattat grejen. Alltså om jag går ut och då är det liksom något på läpparna och så en kajalpenna. Och sen att man ska kunna betala för sig och ringa en vän. Typ. Det är det man behöver. Men den här väskan är bara, nej, jag ska köpa den men jag måste sälja någonting. Liksom, jag har ju haft liksom, pengar för att kunna köpa det, men det var det som var grejen. Utan att, tänkte ändå lite så här, man kan inte bara liksom, köpa för köpandes skull. Utan, men tänkte jag få sälja någonting. Men sen så blev min mamma och hennes man, mamma ligger i sängen och är rullstolsbunden men sitter inte ens i rullstol, så att, men hon är där i alla fall, och hennes då 94-årige man sköter om henne. Men så fick han covid, så då var det jag som fick sköta om dem, och då fick jag betalt per dag. Och till slut så kunde jag köpa den här väskan.
Jag tror du skulle säga så här: då fick jag ansvar för deras kort, så då kunde jag köpa det. Väskan för deras pengar.
Ja, det. Men det var ungefär samma sak. Hon bara, men du får pengar för att du är här och hjälper oss. Jag var ju där 3 gånger om dagen i 10 dagar. Så att varje gång jag har den här väskan, så bär jag ändå det minnet med mig, att jag gjorde en god gärning. Jag var deras hjälpreda. Innan de fick hemtjänst då.
Jag tycker ändå det finns en poäng i det där, att det liksom handlar inte så mycket om man har råd eller inte. Det handlar mest om att det måste gå jämnt ut på något sätt. Man kan inte bara konsumera och köpa saker för sakens skull liksom. Det blir liksom, det känns bara onödigt på något sätt. Det måste ändå gå plus minus noll på något sätt.
Ja.
Så det är en vis tanke. Och det är nog fint idag att vi båda möts och vi har våra liksom så här väska, jacka. Ja. Av en slump egentligen.
Ja fint. Faktiskt.
Fint. Vad heter det? Vi kan ju faktiskt vidröra vart vi lärde känna varandra.
Mm.
Vi lärde känna varandra i ett program i höstas.
Mm.
Som en av oss gick och vann.
Ja, precis. Och det var inte du.
Det var inte jag, men det var du.
Ja, det var jag. Ja. Men du höll dig kvar ganska länge ändå.
Ja, ganska länge.
Ja, fipplade lite med de här burkarna man skulle stapla.
Ja, men faktum är att jag åkte ut på en fot... En tävling där jag skulle balansera burkar med fötterna.
Mm, skulle stapla en pyramid.
Och jag har haft en trasig fot ganska länge, som jag opererade bara för någon månad sedan nu. En liten. Så det är faktiskt, det är ingen bortförklaring. Det är faktiskt en legit anledning. Men du vann alltihop.
Ja.
Du vinner ju allt, känns som. Är det vinnarskallen eller? Vad ligger det, tror du?
Nej, men jag tror att det är att... Ja, programmet heter ju Herre på teppan, ska vi säga också. Så, men,
och det finns att se på Discovery, om man vill det, fortfarande.
Kan man göra, kanske. Mm. Ja.
Om man vill se, mig fippla en burkar och dig vinna.
Ja. Nej, men jag tror att jag har en ganska så hög lägsta nivå på att vara allround på allt möjligt. Och sen, jag tror också att det som jag har gjort tidigare i tävlingssammanhang i TV- låg väl ganska bra till grund för det programmet. För det handlade ju om att i vilken gren den var, aldrig komma sist. Så att man var lite kylig också och inte stressade för mycket. Utan man kollade lite runt omkring och såg att ja, men här är någon som faktiskt är sämre. Eller några, så behöver man inte ha så bråttom.
Men den här vinnarskallen då, tävlingsinstinkten, har den alltid funnits där?
Den har alltid funnits där. Men det är beroende på om jag på förhand redan vet att det är någonting jag inte behärskar. Då skiter jag det.
Du kan bara switch off då liksom?
Ja.
Ja.
Jag gör det ändå för att det ska liksom kännas bra och utåt sett. Men jag bryr mig inte. Som om vi säger då i Mästarnas mästare till exempel, så är det jägarvila. Då vet jag att jag är usel på det. Och så är det några som är jätteduktiga. Det är inte så att jag sitter och försöker tro att jag kan vinna. Utan då blir jag så här lite grinig redan innan, för att det är en sån gren som jag vet att fan, det här kommer inte jag ta hem. Men det kanske inte är så viktigt heller. Men man lär ju sig med åren också. Det viktigaste för mig, eller det som är roligast idag, det är ju mer att vara en del av någonting större. Det är inte så viktigt att vinna längre.
Säger du nu, ja.
Ja, men det beror ju på vad det är. Det beror på vad det är.
I frihamnen, kan jag säga.
Nej, det beror på vad det är. Men som sagt, då vet man att man har liksom häng på någonting, eller att fan, det här fixar jag, då händer det ju någonting.
Blir det extra sugen på att vinna när det är andra gamla elitidrottsmän med i ett sånt program?
Ja, men vi började med att gå in, och så stod man ju i en stor ring. Det var det första som alltid hände innan det var en tävling. Och då kunde jag vet inte vad du tänkte när du stod i ringen så här, men jag tittade på ganska många utav dem och bara så här, jag ska i alla fall, för det första jag tänkte var så här, jag ska i alla fall inte åka ut före någon med peruk, för Dolly Style var ju med. Och sen så stod jag så här, jag ska i alla fall inte åka ut före någon som är någon jävla influencer. Och jag ska inte åka ut före någon som, du vet, så nu, det är inte så att jag ser ner på influencer. Det var det så här, som jag är liksom idrottare. Jag kan göra ganska många saker. Och var fan det än kan vara, liksom skala ett äpple eller blåsa ballonger eller så här, jag kan det. Så att mycket är väl så allround. Men
Det känns
med mycket tanken att, också naturligtvis.
Ja, men det känns ju ändå som att gamla elitidrottsmän och kvinnor har en liten fördel i sådana program. Just det här mentala, det känns, på något sätt känns det som det.
Ja.
Så det sa jag från början att, lätt och efterklokt då. Men det kändes som att favoriterna, jag tror det du eller hon, vad heter hon som
Elin.
Atlet. Ja, exakt. Mm. Hen tror jag också på. Men hon var lite för kort tyvärr.
Ja.
Stackar. Man ömmar med henne där.
Alltså. Ja, ja,
det, ja. 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 Ja, men vi går vidare. Grattis till det i alla fall.
Ja,
det är kul när det går bra för andra.
Ja,
det är väldigt kul.
Det.
Ja. Det var inget vidare pris du fick, jag vill inte säga. Vad var det? Presentkort på någon möbel? Eller var det?
Nej, men jag fick på S Group. Home of S. De som har hotellen. Jaycees och... Mm. Strandbaden i Falkenberg och lite okay, så. Så jag fick ju köpa inredning. Jag har inte köpt något stort än. Så det, jag har väldigt mycket pengar kvar. Jag fick en tusing för varje deltagare, så 39 000. Men jag har ju köpt ett så här hotelltecken och ljuslyktor och en streamer.
Fast där har de inga fina väskor då.
Nej, de har inga fina väskor. Ja, strandväskor då.
Du, jag tänkte vi skulle börja med två lyssnarfrågor faktiskt.
Ja.
Som jag fick in idag, nu på morgonkvisten. Första lyder så här: hur långt har du hoppat inofficiellt? För visst är det officiella rekordet 699 eller?
699 är det precis. Men vi har ju mätt på träning och vi har även mätt ett hopp. Och det var faktiskt helt galet. Vi åkte ju alltid ner till Sydafrika på träningsläger då i januari. För att då var bra klimat och ingen tidsomskillnad. Och man kunde bara börja träna direkt liksom, typ när man kom ner nästa dag. Och sen låg det ganska bra i tiden. Man åkte ner då i januari, så var man där i... Ja, typ 2 veckor och sen kom man hem och så var det tävlingsstart direkt då på inom säsongen. Och där nere var det en tävling som vi har varit och tittat på bara en helg. Och för det var någon i gruppen som var med och deltog, och så sa vi så här, men vi åker hit nästa helg och bara gör en tävling bara för att det liksom är kul. Och så kom vi dit nästa helg och då var det inte alls samma grej, utan då var det en massa barn med också. Så Kajsa till exempel, hon skulle hoppa höjdhopp, och för att det ska vara en giltig tävling så måste det vara minst, jag tror det är 3 deltagare. Så då var det ju en tjej som sprang 800 meter egentligen, som fick anmäla sig då och hoppa höjdhopp. Och jag skulle hoppa längd, och det var ju massa barn med, och då fick man gå dit liksom och säga sitt namn, och så skrev de upp en på en lista, och så kostade det typ 2 rand eller sånt där, typ 25 spänn eller något. Och sen blåser det väldigt mycket den dagen. Det fanns ingen vindmätare. Det får ju blåsa max då 2,0 meter per sekund för att det ska vara godkänt. Men ingen vindmätare, det blåste mycket. Sen ska ju ytan på sanden ligga kloss an ansatsbanan. Men det här var lite lägre, vilket gör då att du får lite mer tid på det i luften. Och jag hoppade svinbra och hade några tramp, men hade också några 7-metershopp. Och det var ett hopp som var riktigt långt, som var övertramp. Så någon skrek från läktarna då, mät det, mät det. Och det var 7,26. Så att jag har ändå hoppat 7,26 och känt liksom hur det har känts att flyga då, ja, 27 cm längre än mitt rekord. Och man har lite mer tid i luften. Det låter konstigt, för går fort. Mm. Men känslan är ändå att vilket häng. Mm.
Om du försöker visualisera, alltså plocka bort den lilla medvinden där och det lilla att du var lite...
Att det låg lite lägre.
Exakt, vad gissar du på att det skulle vara med lagligt hopp? Liksom?
Ja, jag skulle tro att det skulle ligga runt 7,10.
Mm. Lite surt ändå, va?
Ja, lite surt.
Mm. Men du har ändå svenskt rekord. Så.
Ja.
Och nordiskt.
Ja, precis. Men 7,11 har väl haft någon tävling också med för mycket vind, har jag för mig. Och så 7,00 har jag hoppat på träning också. Men då mäter man ju från där man sätter foten. Så man behöver inte ha den här plankan, för det är ju lite konstigt där ibland.
Vad är världsrekordet på?
7,52.
Varför är det så stor skillnad, tror du, på svenska och liksom...
För att det är ett dopat rekord.
Ah.
Satt 1988 av en ryska.
Fan.
Ja. Men,
på tal om surt.
Nej, men alltså jag kom ju fram, kan man väl säga, så fick ju mitt genombrott tidigt 90-tal, och sen det var ju fortfarande lite så i kölvattnet utav liksom doping eran kan man väl säga då. De här öststatsländerna var ju fortfarande en hel del som var på liksom sina kanske sista år som hade använt sig av de här preparaten. Så att en del har väl åkt fast också under mina år som aktiv, och det är väl det som har varit det tråkigaste. Men man tänker så här, vilka placeringar hade man fått om det hade varit på lika villkor?
Men borde inte de rekorden ogiltighet förklaras?
Ja, men det kan inte göra om inte du har lämnat ett positivt prov.
Fan vad surt, vilken jävla fail i systemet på något sätt.
Ja, det är det faktiskt.
Ja. Och det måste Orfeus tävlade då liksom. Fan vad, det måste kännas jävla surt bara på något sätt.
Ja, det gör det.
Men, livet går vidare.
Ja, men tänk på många av dem som inte lever längre eller som har dött i förtid på grund av att de har tagit sina anabola steroider och ryssfemmor och allt vad det heter.
Och här sitter du och är vältränad och snygg,
ja, precis,
och ung.
Och mår bra.
Ja, och vinner här på tappan. Ja. Får köpa väskor till höger och vänster.
Ja, eller
ja. Ja, men vad fan. Det är ändå, det är fan, det är... Det är intressant det där med att liksom, du tävlar för någonting hela ditt liv och sen så, liksom så här, är det ändå, man är omkörda av ett fusk som liksom kommer fram i efterhand. Det där är liksom, det där stör mig alltså. Men det är, ja. Du, vi ska leka en lek, tycker du om lekar?
Jag älskar leken.
Det vet ju jag.
Är det arga leken eller gillar jag inte den?
Har du kört den någon?
Ja, men
var du med i Kristian Lok-programmet?
Nej, det var inte.
Det borde du ha varit, det var på din tid.
Ja, det var ju det lite.
Men de hade inte så mycket sportgäster där, tror jag. Det känns inte som att han hade så mycket sport.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det här kanske var lite mer artister och så.
Ja, det känns som det. Vi ska leka en lek som heter associationsleken.
Mm.
Går ut på att jag säger ett ord. Och det kan vara någonting från din karriär, det kan vara vad som helst.
Mm.
Och du ska spåna fritt utifrån det ordet.
Mm.
Du ska bara säga de tankar och känslor som kommer till dig när du hör ordet.
Ja.
Och du får utveckla i flera minuter om du vill, eller bara liksom i 5 sekunder också.
Okej.
Okay. Är du med?
Ja.
Då kör vi. Associationsleken med Erika Johansson börjar nu. Och första ordet är intervjuer.
Jag älskar intervjuer. Jag tycker det är spännande att se vem som är på andra sidan. Vad de har för kunskaper, hur de formulerar sig, hur de låter en prata. Tycker om att läsa intervjuer, sådana här som är lite mer djupare och ja, men intressanta, som inte bara lyfter fram resultat utan också personlighet. Så intervjuer är... Det är bra när den som intervjuar är påläst.
Mm. Toppar och dalar.
Toppar och dalar har vi, det är väl något som alla har i sitt liv. Ibland mår man toppen och ibland så är det bara skit. Jag tror alla kan relatera till det där. Om man skulle göra sin livskurva, den ser ju liksom inte helt plan ut och den ser inte heller bara helt spikrat ut uppåt, utan man har sina dippar och man lär sig utav det och skaffa sig erfarenhet, och till slut så kanske när man möter på samma problem igen så är det inte lika farligt, utan man vet att ja, det där har jag rätt ut en gång tidigare. Nu är det, man bryr, eller jag tror också med lite ålder, man bryr sig inte så mycket längre.
Mm. Och nu ska vi välja ut lite toppar och dalar från karriären. Har någonting som sticker ut som det häftigaste du upplevde och något som kanske grämer dig än?
Ja, jag kan gräva mig om vi börjar med den tråkigaste då. Det var ju OS, mitt första och enda OS. Jag tycker ju att jag borde fått gjort några till, men SOK var ju de som bestämde och tog ut folk då. Alltså Sveriges olympiska kommitté. Men jag var med i OS i Sydney år 2000 och hade alldeles för mycket hjärnspöken som ställde till det för mig. Och jag var helt enkelt rädd för att misslyckas. För jag hade gjort det året innan på ett VM och misslyckats i finalen. Och då blev jag så rädd att det skulle hända igen. Så att istället för att dela med de tankarna och vända det till något positivt då istället och tänka positiva tankar, så var mitt enda huvudbry hur jag skulle agera när jag kom ut i den här mixade zonen och mötte alla journalister efter att jag inte hade gått till final. Så att jag iscensatte det sämsta möjliga och jag levererade precis så som jag hade förberett mig för att göra. Så att det var skitjobbigt, och med facit i hand så hade jag behövt ha hjälp mycket, mycket tidigare när jag kände vart det liksom började bära hen. Men det är inte så lätt heller att veta hur de mentala tankarna liksom snurrar för en egentligen efteråt, när man har liksom gått igenom det. Först då med distans kan man så här analysera vad det egentligen var som hände.
Hur många har man runt omkring sig ett sånt ögonblick där? Du har väl antagligen någon tränare, antar jag, men ja. Har också någon så här mental coach?
Nej. Nej, jag hade min tränare där, och när vi började närma oss avresa från pre-camp då, vi var uppe i Brisbane, till Sydney, då började jag liksom bara känna så här, fan, det här kommer gå åt helvete, jag behöver någon att prata med.
Du sa det alltså?
Nej, jag tänkte så liksom, Jag behöver någon som hjälper mig, men det är inte så, vem ska man vända sig till? Vem ska man liksom säga, hallå, hjälp mig, jag är helt fucked up i huvudet. Det är ju inte så att man har en, liksom, en fot som är lite lealös och behöver bli tejpad. Det är inte samma grej, alltså. Vart tar man vägen? Man är så otroligt ensam med sina tankar. Det var dalen det. Sen toppen, och den kan jag faktiskt säga, den kom ju då ett halvår efter OS, när jag hade fått den här mentala coachningen och hjälpen då utav en man som heter Kjell Enhager, som sa att det här är inte så svårt, du behöver bara se det som en vinnare och skriva rätt tanken, och det du inte kan påverka, det behöver du heller inte bry dig om. Och då tog jag mitt första stora liksom, mästerskapsmedalj då, ett inomhus EM-guld i Belgien. Så att det är skönt när allting bara flyter, när man inte behöver tänka. Man är en vinnare redan när man kommer in på uppvärmningsarenan. Det spelar ingen roll vad de andra hoppar eller vad de gör eller hur de värmer upp eller hur de ser ut eller vad de har för skor, alltså, för man vet att man själv är så jävla bäst.
Hur mycket tror du är liksom träningen och hur mycket är talang när det gäller elitidrottsmän överlag? För det känns som att om man kollar på fotbollsvärlden till exempel, så känns det som att Ronaldo kanske är mer en träningsprodukt än till exempel Messi, som kanske är mer renodlad talang. Om man ska, alltså, klart att båda är både och, såklart. Men förstår vad jag menar. Hur mycket tror du var för dig?
Men alltså, det här handlar ju väldigt mycket om tonåren, att kunna behålla så många som möjligt upp över gymnasieåldern. För man vet ju inte, när man börjar, vi säger att vi har ett gäng på 10 stycken som börjar, vi tar friidrott nu för eftersom det är min gren. 1% ska man veta av alla som börjar idrott överhuvudtaget nå liksom eliten. Och då pratar vi kanske eliten i ditt land då. Och vi har 10 stycken som börjar friidrott när de är 13 år gamla. 2 stycken har en enorm fallenhet, alltså vi kallar det talang då, de har lätt för sig, men de kanske inte har huvudet med sig, det händer ingenting när de liksom tävlar, de går inte igång, de blir inte arga, de blir inte ledsna, de blir inte glada, det är liksom bara så här, det är bara kul att vara med fast de är duktiga. Så kanske du har 2 stycken som är fruktansvärt, alltså talangfulla och har det mentala. De vill bara alltså vinna, de är alltid liksom ligger rätt till, de blir besvikna när det inte går bra, de visar känslor och når tidigt framgångar. Och så kanske resten är så här, ja, de tycker det är kul med friidrott, några gillar att tävla, några tycker inte om att tävla. 3 stycken har slutat när de fyller 15. 3 stycken är kvar, då har vi alltså 3, 4, 5, så har vi 7 stycken kvar. Och de är viktiga att behålla, för du vet inte vem som utvecklas som en träningsprodukt sen. De som redan är talangfulla och kommer upp då i 15-16, de får det lite svårare, men de som är träningsprodukter, de kanske kommer upp i deras standard när de är 18. Och sen kanske det är de som utvecklas mer. Men det är det som är så klurigt. För det är många som slutar på grund av att de inte når framgångar tidigt. Och då har man ju kanske förlorat sådana som hade kunnat bli bra om de bara hade haft pannbenet och motivationen. Att fortsätta.
Intressant alltså. Och då undrar man liksom hur många där ute i alla sporter, i friidrott, i fotboll, i allting, som är supertalanger men inte har någon vilja och någon ambition att liksom tävla i det.
Nej.
Bara talanger som går till spillo för att de inte har någon lust eller vilja eller så.
Ja, eller så har du, om vi tar lagsporter, så vet du inte om det är den 12-åriga flickan som har precis blivit petad liksom till andra laget. Och som tycker att fotboll inte är roligt längre. Hon kommer hem och liksom så här, vill inte spela fotboll mer. Nej, vadå? Nej, men jag får ju spela med de sämsta hela tiden. Vi har blivit två lag nu. Du vet ju inte om den 12-åriga flickan är en landslagsspelare om 8 år. Men hon slutar kanske för att hon blir placerad i det sämre laget.
Mm. Ja, det är
ja.
Intressant alltså. Det där med utveckling. Ja, nästa då. Livet efter karriären. För att jag tänker så här, att det finns ju ganska många exempel på olika elitidrottsmän och kvinnor som efter karriären blir lite vilsna. Man har liksom lagt ett helt liv på en viss sport och sen så kom ett vakuum, ett tomrum och identitetskris kanske. Hur var det för dig och vad tänker du om det här generellt?
Nej, men jag tror att det är lite som man är som människa också. Vissa har en plan redan från början. De tycker det är kul, de håller på med idrott, men de har tänkt att efter karriären då ska jag läsa till, eller så läser de under tiden. Det finns ju många som gör det också, som har en karriär. Och det måste inte just vara idrott, utan man har en karriär inom en viss gebit. Och sen så kanske man har utbildat sig till läkare. Jag har hört flera stycken nu som har skådespelare och så är plötsligt de läkare eller musiker och så är de läkare. Idrotten kan ju vara lite på samma sak där, men man förväntar sig ofta att man ska vara professionell och bara liksom köra sin idrott. För min del så kommer jag ihåg att jag såg en dokumentär när jag själv var aktiv som hette När applåderna tystnar. Och det var före detta elitidrottare, alltså våra bästa i Sverige inom sin idrott, som man hade följt då efter karriären, och det blev helt tyst. Och man gick runt i en fabrik och jobbade liksom, och telefonen där ringde inte längre, och det var, man var bara typ vanlig. Och då kommer jag ihåg att jag blev så tagen av den dokumentären, för jag ville verkligen inte ha det så. Jag vill inte bli en vanlig, bortglömd liksom person efter det tar slut. Då hade jag ju också fördelen att det hände så mycket under min karriär. Alltså från det att jag var, från att jag var 18 kan man säga. Det hände mycket i friidrotten i Sverige. Det var inte en konkurrens om det på samma sätt idag att slå igenom. Det fanns typ 4 kanaler. 1:an, 2:an, 3:an, 4:an. Jag tackade ja till mycket saker, mycket tv-program. Tackade ja till Melodifestivalen som en helt galen grej när jag var 19. Sjöng We Are All The Winners, körade bakom Nick Borgen.
Göteborg... Jag visste inte det här. Nej. Vilken sjuk grej. Vad fan är det frågan om?
Göteborg hade ju då fått VM. 95 stod ju vi för världsmästerskapen här på Ullevi. Och det skapade ju en enorm uppmärksamhet på svenska friidrottare. Vilket jag är tacksam för idag. För det la ju lite grunden för att inte bara vara en längdhoppare utan också bli en, alltså, profil som gemene man började känna igen. Mm. Och då, alltså idag, jag var på ett möte förra veckan. Vet du, det är så roligt när folk, de ser en inte i det sammanhanget. Men de känner igen en och de vet inte vad de... vart ifrån. Och då var det några damer som bara så här, men gud, det känner jag såg det direkt när jag såg det. Så här, henne känner jag. Men har du bott på Hisingen? Ja, det har jag i och för sig gjort liksom. Men det är kanske inte det här, för du känner igen mig. Eller så är det så här, ja, men har du jobbat på? Och bara, nej, det har jag inte. Men du gör reklam för någonting, va? Men nu blir det så här bara, ah, men du kanske känner igen mig, jag är idrottare, men det spelar ingen roll. Är du inte intresserad av idrott så kanske du har sett mig i Let's Dance eller Mästarnas mästare eller Hela Sverige bakar eller Superstars eller man bryr sig inte längre. Det är ju bara jobbigt för folk att fundera. Nej, så att jag tror att livet efter idrotten för mig blev det inte en sån stor liksom kontrast, för att jag har fortfarande hängt med och fått göra så mycket annat. efter min karriär tog slut. Men med livet efter själva idrotten var ju tufft ändå. Det var ju en sorgeprocess när man inte väljer själv att sluta, utan jag valde att skaffa barn och tänkte att det blir ett bra år när det bara är ett Europamästerskap. Och så kommer jag tillbaka, och är jag tillbaka nästa år är det en bonus. Men sen var det ju OS i Aten 2004 och så EM i Göteborg 2006. Men det blev inte så, för kroppen sa ju nej. Mm. Och det var ju, tog ju rätt många år innan jag accepterade mitt öde att aldrig mer skulle bli längdhopp.
När du säger kroppen säger nej, så menar du att det liksom inte gick att träna upp det till samma styrka igen, eller?
Ja, jag var i väldigt bra slag nästan knappt ett år efter att Tess var född. Men jag fick nervsmärtor i bäckenbotten eller i bäckenet, och stressfrakturer och sånt där. Så att jag kunde liksom inte, jag kunde inte maxa upp min fart helt enkelt.
Alltså det, du nämnde det nu, du har gjort otroligt mycket olika tv-program ju. Jag tänkte på det när jag satt här, jag var som att kolla runt, och nu det är så här, det är jättemånga olika program.
Ja.
Jag tycker vi ska gå igenom alla dem.
Herregud.
Och så ska du bara, men du får säga några okay. snabba ord om varje.
Okay.
Det är liksom ett segment i segmentet, kan man ju säga. Börja med Let's Dance.
Let's Dance. Andra säsongen, jag dansade med Daniel Da Silva här från GBG. Mm. Han hade ju året innan dansat med Carolina Gynning och ställt som krav att ska jag vara med en gång till, så vill jag ha någon som är ambitiös och vill träna. Och det fick han.
Skön känga. Ja.
Så att, nej, men vi dansade till oss en tredje plats. Det var jättekul, men också väldigt... jobbigt ska jag inte säga att det var, men kroppen, alltså herregud, det var ju grejer som man inte var van vid. Jag tyckte ändå så här att jag behärskade att dansa, men när det kom en dans som jag tänkte, det här är min grej, det var en quickstep, då ska man så här använda vristerna mycket och köra såna här sidhopp och grejer, då fick jag ett skärp runt knäna. Och då sa han så här att jag sätter det här för att när jag dansar med dig så känns det som att jag är ute och rastar en rottweiler.
Fan alltså. Bra betyg.
Ja, bra betyg. Ja, nej, men det gick bra. Det var kul.
Hela kändisfärg bakar.
Ja, men det är så här mysigt, så här feel good. Man hade ju ingen partner då heller. Det har de ju nu, för de är ju bara två och två. Det är lite fusk tycker jag. Men då fick man fan vara själv. Taxinge slott, ett stort tält. Ja, men allting var bara så här. Det var som det så här maräng och vad heter det, sockervadd, rosa sockervadd. Ja, men det var så här pastelligt och rosa och mintgrönt, och
det är ett Dolly Style program på riktigt.
Ja, det var ett Dolly Style program. Då kan de ha tre nästa gång de ska baka.
Ja,
men det då? Ja, jag vann. Ja, jag,
det är det jag menar. Jag har massa vinster av dig bakut. Det är det jag menar. Du vinna trea, vinna. Fan vad grym du är.
Men mycket var mammas förtjänst där. Hon har ju älskat att baka, va? Så hon hade gjort en bakschema till mig liksom, hur jag skulle göra.
Hade du någon tidigare baktalang alls förutom mamma?
Men alltså, jag bakar väl kladdkaka och bullar och sånt, men inte på den nivån.
Och dansen då? Hade du något tidigare alls?
Nej.
Och ändå kom du tre. Det är det jag menar. Du är ju bra på allt du ger dig fan på, uppenbarligen. Din jävel, fan. Som sagt, jag ska göra tävla i höst här, så då ska jag ha dig som mental coach. Synd, det är bra. Det ökar mina chanser. Du är inte med, uppenbarligen. Okej, nästa. Är rätt ute att du också har
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Gjort Mästerkocken VIP.
Ja.
Det är
ja, fast det var ju för att hon Josefin Ökvist träffade henne på Superstars, en fotbollsspelare. Mm. Och då sa hon så, jag har precis spelat in Mästerkocken, det var så kul. Så frågade hon i frågan, så tackar jag. Och så ringde de ju sen och jag bara, jag är med. Mm. Och sen så kollade jag då på säsongen innan när Erik Gadd vann då. Och bara, åh herregud, vad har jag gett mig in på nu liksom. Alltså jag kan laga mat, men det är ju det här. Man ska ju vara så flexibel också. Vad gör man med en blomkål och liksom citronmeliss och en iberikogris liksom? Mm. Vad gör man med det tillsammans?
Ja, svara på det nu.
Ja, svara på det du.
Jag har ingen aning.
Nej, men det var ju bara att försöka få till det så bra som möjligt. Men jag tror att en riktigt, riktigt bra liksom, kock eller att man är bra i liksom, köket, då är man van att ta ut svängarna rätt rejält. Jag är ju mer så här husmanskost och ja, men det är kul att grilla och sådär liksom, men that's it ungefär. Mm. Men sen kan jag kan ju blanda till liksom en kanongod marinad, men ja, där kommer inte tre och inte fyra heller. Jag kom femma.
Ja, men det var ganska kast.
Jag åkte inte fort först i alla fall. Ja, ja, men mina killes häl.
Ja, men verkligen, jag har funnit den. Ja. Till slut så hittade jag något där det inte var topp tre i alla fall. Det känns lite lugnande i min själ.
Ja, bra.
Ja, vi tar Mästarnas mästare.
Japp. Det var ju
där
då...
var du väl?
Nej, det var jag tre också, faktiskt. Det var ju första gången som Mästarnas gjorde. Och vi hade ju ingen aning om vad det skulle bli av det. Då var alla där samtidigt. Man åkte ju ner till ett hus då i, det var i Andalusien i oktober i Spanien. Kallt,
var det?
Ruggigt, regnigt.
Men det var ju på den tiden som det faktiskt var riktiga stjärnor i programmet också.
Ja, det var det.
Nu är det mer så här, vem? Va? Vem?
Ja, men det var bra. Men
här vill du inte hålla med, det är dina kompisar eller?
Nej, det är inte mina kompisar, några av dem. Men nej, okay. Men alltså, jag tänkte på detta, vi har precis varit iväg och haft ett träningspass här och då diskuterade jag Mästarnas mästare, eller jag hade nog en mer monolog med dem medan de tränade. Ja, men det här att det borde egentligen vara en åldersklass i Mästarnas mästare. Man borde köra liksom ja men 40 till 50, ja, men lite så typ som det är i veteranklasserna. Mm. För att det blir orättvist. Det är, och sen visst, nattduellen är skitspännande, men det borde inte avgöras där. Man borde inte åka ut för att man är liksom lite långsam i reaktionen och plocka en stav som släcker.
Nej.
Jag tycker, man vill ju se allas kunskaper så mycket som möjligt. Mm. Alla borde vara kvar hela tiden. Mm. Man borde inte åka ut, men bara samla poäng. Mm. Och så har liksom någon twist på det kanske i slutet då skulle det kunna vara en jaktstart med alla, men liksom tänk dig att det är 12 personer och så får alla göra alla grenar och så samlar man poäng, för man har ju olika svagheter och styrkor naturligtvis, och sen det sista så har man en jaktstart med olika moment då, med löpning, och så springer man till någonting och så gör man någonting där och så fortsätter man och så släpper man iväg en efter en, och den som har bäst poäng får starta först.
Mm. Jag kom på en sak när du sa det här med veteran. Du nämnde det nyss, det ordet. Då kom jag på att jag hade ju två lyssnarfrågor i början. Jag missade den.
Den hade jag kommit på om inte du hade sagt det.
Hade du?
Att du hade en till, ja.
Aha,
ja,
bra.
För jag är så nyfiken om mig också. Det är en av mina, jag vet inte om det är en bra egenskap.
Men det är
jag
bra
tror det.
Tycker jag. Och bra minne uppenbarligen också.
Ja, jag med.
Men många bra egenskaper. Fan, det här blir ju verkligen rövstickeri här. Det ska inte vara. Eller det kanske det ska vara. Du är ändå en poddgäst. Så det är rövstickeri bra. Du är fantastisk människa, Erika.
Tackar.
Andra lyssnarfrågan rörde nämligen just det här med veteran. Och den, nu blir lite hoppigt här, men det kan nog lyssnarna hantera. Varför tävlar hon inte längre som veteran, eftersom hon är så otroligt vältränad fortfarande? Hon skulle säkert ta världsrekord för sin ålder.
Ja, men är det ens intressant då? Vem minns det? Vem vet vad världsrekordet för min ålder är? Jag vet inte ens själv.
Det är så sant.
Vem bryr sig? Vem bryr sig?
Så pensionärs...
Ja.
Nej, du är inte pensionär, men du tror jag menar.
Ja.
Det blir så här bara... Man kanske mest bara ömma för dem som.
Nej, men faktum är så här, jag ska svara ärligt på den frågan.
Gör det.
Jag har ju en hel del liksom ändå skador i kroppen så där, och jag kan inte säga att det har uppkommit under min idrottskarriär, men naturligtvis så har man ju då gjort en hel del grejer genom åren som har lett fram till att jag har en diskutbuktning i ländryggen till exempel. Den fick jag redan när jag var 20. Jag har numera då artros i höger höften. Men det är ingenting som jag egentligen besväras utav, för att alla artros blir bättre ju mer man tränar. Men jag hade en liten tanke så här förra året att kanske skulle ändå göra ett mästerskap på hemmaplan. För det är nämligen så här att nästa år så arrangeras Masters-VM, alltså då veteran-VM i Göteborg. Mm. Och eftersom jag missade VM 95 och EM 2006 så skulle ju detta kunna bli liksom pricken över i sista chansen. Mm.
Cirkelslutning.
Ja, men så var det ändå så här. Det är så alltså jämförbart hela tiden vad man gjorde då och vad man skulle göra nu. Mm. Och som, ta en sån Mattias Sundeborn till exempel. Han hade ju svenska rekordet i längd förut då. Han har aldrig slutat. Han höll aldrig liksom upp. Jag slutade 7 år med träning överhuvudtaget. Jag gjorde ingenting. Jag gick på ett gym och jobbade lite grann. Och så jag tänkte, fan, man kanske skulle ut och springa lite. Och så sprang man 5 kilometer och var helt slut. Och sen var inte det kul. Och så gick jag på ett gym och bara, jag vet inte hur jag ska träna. För jag har ingen målsättning. Vad ska jag göra? Fast man har så mycket kunskap. Men kroppen ska ju hålla också. Och det är ju det här, friidrott är ju väldigt explosivt. Och då måste man ju köra grundträning typ 6 månader innan man kan steppa upp och liksom gå vidare för att förbereda kroppen igen för den typen av belastning. Men jag gjorde ett, för 2 år sedan i maj så hade vi träning med ungdomarna eller barnen. Och då är det en tjej som har ganska stora fötter, typ min storlek. Så de hoppade längdhopp och jag hade huvudvärk, så jag satt och liksom drog en trio i ett glas där och tittade på träningen, och sen så släppte huvudvärken och så bara, fan, vad länge sedan jag hoppade längdhopp. Får jag låna dina skor? Och så, så ouppvärmd bara, det såg så kul ut, så jag lånade hennes spikskor. För det är så många som frågar så här, hur långt tror du att du skulle hoppa idag om du liksom, om du bara gjorde det? Jag vet inte. Men jag lånade hennes spikskor. Och så ställde jag mig typ 20 meter från plankan. Och så sa jag till hennes pappa då, som också är tränare och gammal hoppare här med. Jag bara, filma nu så ska vi mäta här. Så gjorde jag 3 hopp. Jag hoppade 4,76. Och han berättade sen, för varje gång som jag hoppade så stod han så här och filmade och bara, nej. Åh, vad skönt. För man vet ju liksom att hälsenan är ju otroligt riskabelt att man drar den liksom vid en sån. Det är ju ändå mellan 6 och 10 gånger din egen kroppsvikt när du stampar av. Och sen vaderna, superlätt, har jag fått jättemycket så här bristningar i de senaste åren när man så här tar i lite för mycket i någon intervallträning. Och sen kan ju baksida lår, det kan ju dras av uppe i fästet liksom. Mm. Så att det är inte, vi pratar ju inte lite, fick lite ont i knät, utan det är ju liksom rejäla krafter som spelar in. Så 4,76 hoppade jag då, ouppvärmd med spikesen då.
Mm. Och finns det fortfarande tankar om den här Göteborgs?
Ja, men det är bara så här, vad skulle jag göra? Skulle jag springa 200 meter i så fall? Eller stöta kula? Jag vill ju hoppa längd. Ja. Men jag har ju någon helt sjuk ändå vision så här, att om jag skulle hoppa längd, börja nu och träna. Jag tror ju att jag skulle hoppa 6 meter om ett år.
Mm.
Då hade det varit världsgård, så det är svaret på frågan då.
Är det världsgårdet i din ålder?
Ja, men jag tror att, nej, det är inte det, men det kommer bli det om jag börjar nu.
Ja, men där har vi det. Det är en bra, en bra morot.
Ja, jag vet fan inte om man skulle våga det med det. Det kostar ju på, men kanske.
Bra cliffhanger.
Mm, vi får se då. Kanske. Får man se mig här på hemmaplan på VM? Det är nästa sommar.
Spännande ju.
Kommer du att kolla då? Om jag
hoppar längre. Självklart. Om du hjälper mig att vinna mitt program i höst.
Ja.
Du, Superstars.
Mm.
Det har du också gjort.
Mm.
Mästarnas mästare kopian.
Ja.
Är det det?
Nej, alltså Superstars var ju betydligt långt före Mästarnas mästare. Så fanns det ju Superstars här på typ 70-talet.
Jo, men precis. Men det vet ju folk inte.
Nej, det vet folk inte. Men sen så fanns det även då i... när var det då? 96, 97, 98, då gick det ner i Mellbystrand. Okay. Då var jag med. Då var det ju, och det är också helt galet när man tänker på det. Då var det ju alltså mitt i sommaren. Det spelades in i juli. Vi var ju aktiva. Alla som höll på var ju aktiva. Det var ju Susanne Gunnarsson, Anette Andersson, Patrik Sjöberg, Thomas Brolin, det var Louise Karlsson. Alla var aktiva. Och man spelade in det mitt i sommaren. Var så här, inte så här, åh fan, kanske blir skadad. Ja, det är ju VM om 3 veckor, men, men jag åker ner och latchar lite och kör lite mountainbike slalom nerför en backe och kör lite rådel och, och grejer. Det var ju ett livsfarligt. Hinderbanor på stranden, upp och ner och klättra i nät och hängde i sådana linbanor och grejer. Men det var ju jäkligt roligt. Det gick på TV3. Då vann jag.
Just det, det var så det var. Sen bytte du kanal,
ja. Sen bytte femman.
Men det vann då.
Så att det låg liksom lite vilande ganska många år innan de tog upp det igen. Så att det är inget nytt, men det är ju nytt det här konceptet att man sitter liksom och pratar om sin karriär, man bor tillsammans och så. Det, då var det ju bara liksom, de matade ju bara tävlingar.
Just det,
då.
Men nu för tiden är det en kopia av Mästarnas mästare.
Ja, det kan man väl säga.
Och du har vunnit det?
Nej, jag kom 4.
Ja. Tyckte du sa att du vann du nyss?
Ja, det hade varit något.
Ja, verkligen. Ja, men det är okej. Har vi något mer program som vi har missat någonting?
Åh, herregud. Ja, men vi pratar ju liksom, om vi pratar förr i tiden, då är det ju allt möjligt. Mm. Ja, men... Prat i kvadrat, Jeppe, det är rena rama sanningen, 24 karat, Melodifestivalen.
Vi ska nöja oss med allt det här.
De stora liksom 2000-talets
succéerna. Vi ska avsluta med alltså, just den här biten med olika program du har varit med i, med Alla mot alla.
Mm.
För det var ju nyss.
Mm.
Ja, hur var det?
Det var som att liksom kliva ut på djupt vatten, kan man säga.
Tufft,
faktiskt. Ja. Men alltså, det var så roligt när de ringde och frågade. Alltså, jag vet inte. Jag har aldrig varit så ambivalent och tacka ja eller nej till ett tv-program. Jag älskar tv. Jag tycker det är så roligt. Men det här var liksom så här, jag vet inte. Jo, men... Men vi har en sån quizmaker som här kan ringa upp dig och så ställer han 10 frågor. Och han ringde, vet du. Ja, jag vet inte om han har skrattat så mycket någon gång när han har ställt frågor till någon. Jag hade 3 rätt av 10 och det var precis i den genren som jag tänkte att ja, där är jag väl ändå hyfsad. Mm. Det var typ såna här, vad heter Michael Jacksons apa?
Bubbles.
Ja, precis. Och sen var det... vad kallas en hudläkare med ett finare ord?
Onkolog.
Nej. Dermatolog.
Dermatolog. Ja. Vad är onkolog då?
Det är väl... inte det cancer...
Ja, kanske.
Eller jag vet inte. Vi får googla
det. Du kunde det, eller?
Ja, det kunde jag.
Ja, bra.
Ja, för att jag gillar så här hudvårdsgrejer och sånt.
Jag gillar cancer.
Nej. Och sen så var
sista
det den sista, vad heter Adam och Evas 2 söner? Och det har inte rört med att göra att jag är religiös om jag kunde det.
Ja, du menar alltså... ingen aning.
Med det Kain och Abel.
Ingen aning.
Och sen var det sån här liksom, lite typ då, svårare frågor tyckte jag, fast... som är mer då allmänbildade. Och de hade ju ett rätt på.
Kan du nämna någon?
Vad heter Napoleon efternamn?
Jag tänker på filmen Napoleon Dynamite. Det heter jag inte. Nej, det kan inte.
Bonaparte. Då sa jag Bernadotte. Det var lite fel. Ja, men det var, och han bara, nej men det gick ju ganska bra. Jag bara, ganska bra. Det gick ju helt uselt. Mm. Ja, men det var ändå roliga svar. Bara, okay. Men så fick jag ju vara i lag då med Tobias. Tobbe Trollkarl. Och vi kompletterade varandra väldigt bra. Så det var, alltså, vi gjorde ju inga egentligen dundertabbar. Vi skötte oss helt okej. Okay. Mm. Så att jag tyckte ändå att jag gick ut med heden i behåll, helt
klassiska, enkelt. Man ser man alltid när man liksom har förlorat.
Men det var ändå ingen sån där blunder liksom. Det var inte så att jag satt och skämdes efteråt för någonting man hade sagt.
Hur mycket vann ni? Alltså, hur många matcher vann ni?
Vi vann 2 av 7.
Ja, det är faktiskt okej.
Vi var nära där. Vi gick ut stenhårt där och mötte ju då Lotta och vad heter han? Erik.
De är så karismatiska. Ja. Vackra paret. Sexuella paret, som alla säger. Verkligen, det är en sexuell bur. Ja, men vad fan. Det är intressant ändå. Jag tyckte mycket om att se er i sånt sammanhang. Högt och lågt får man säga.
Det var det verkligen.
Är vad du ger dig in i.
Ja.
Nästa då, föräldraskap.
Åh, det är kul, men samtidigt så kan jag inte fatta. Alltså, du vet, ibland får jag bara säga, men är jag mamma? Jag kan inte förstå att jag är mamma, för jag känner mig inte som att jag är så här seriös och... Alltså omhändertagen är jag, men jag känner mig så oseriös ibland.
Varför?
För att jag är så barnslig. Jag är liksom... Och kan man verkligen vara mamma när man är så barnslig? Och kanske inte alltid liksom enligt... Ja, männen då kanske tar ett ansvar. Fast det gör jag. Jag har ju full koll på mina barn. Och jag tror att de tycker att jag är en bra mamma. Och rolig och så. Sen kan jag vara lite... sträng, alltså jag är inte sträng. De kompromissar rätt ordentligt, duktigt med mig. Men vissa grejer kan jag liksom, ja, men hålla på att det, de bestämmer. Nu är ju Tess är ju 21 liksom. Hon får ju bestämma bäst hon vill. Vilda bor fortfarande hemma och 15. Hon bestämmer inte tid när hon ska komma hem. Lämna dörren öppen bara, så kommer jag in och säger så här när jag är hemma. Bara nej. Nej.
Hur lika är de dig då? Tycker du att de är lika dig?
Ja, jag tror nog att man präglas nog rätt mycket av sin mamma. Men jag tror också att som jag tänkte väl att jag var inte så lik min mamma ända tills den dagen jag själv fick barn och upptäckte att jo, men det är mycket av det som man har jag fått med mig, alltså värderingen från henne.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Har jag ju liksom kvar när jag jobbar med värderingar med mina egna barn.
Mm.
Så då är jag. Och var snäll och... man bjuder inte bara fem, utan då bjuder man alla.
Mm.
Typ sådana grejer.
Sunt förnuft.
Och dela med sig och sånt. Ja, men sunt förnuft. Ja, och var vänlig och hälsa. För det finns ju sådana... i en viss ålder som liksom, när man möter dem i centrum med barnens kompisar så låtsas de som att de inte ser den, bara tittar rakt fram och bara hallå, hej. Så det är alltid också sagt liksom, hälsa hellre oftare än att bara vända bort blicken.
Du bara, se inte vem det är, fan, ja. Jag är kändis,
helvete. Hallå, Vildas mamma, hej.
Du bara, jag vann fan det här jävla bakprogrammet. Fan, säg hej. Nästa är alkohol.
Alkohol, där skulle man kunna prata mycket om alkohol.
Kör.
Ja. Men för mig är alkohol liksom... jag tycker det är jobbigt. Jag tycker alkohol är jobbigt. För att det är alltid en... alltså folk blir påverkade på ett eller annat sätt. Man kan vara någon som dricker mycket. Man kan ha vänner, man kan stå vid sidan av och se liksom vad som händer och ha tankar och åsikter och tänka, men nu det räcker nog, du kanske inte ska ta ett till glas liksom. Jag tycker inte om känslan av att vara väldigt onykter. Jag dricker väldigt sällan för att jag, dels har jag mycket problem med huvudvärk och då kommer det liksom direkt. Det kan komma under tiden som jag dricker, så därför väljer jag nästan alltid bort alkohol. Jag har inga problem med att andra dricker. Det är inte så att jag bara tycker det är skitjobbigt att umgås med folk som dricker. Där säger min kille väldigt ofta, han bara, fan jag hade aldrig stått ut som du gör när man är iväg på grejer och inte dricka och bara se alla andra. Men jag har inga problem med det. Jag kan vara kvar tills festen är slut. Och ändå köra hem och tycka liksom att det var kul. För jag har inte... Alltså, om jag dricker så är det så här... Två saker. Jag blir inte roligare Det är inte så att jag släpper på några spärrar för att jag dricker, utan jag kan släppa på de spärrarna ändå. Jag kan göra nästan vad som helst utan att liksom dricka. Och jag har inte roligare. Jag tycker bara det är jobbigt när man har den här flummiga känslan av att bli lite onykter och försöka vara i ett samtal och vara seriös. När man bara så här, jag blir sömnig, jag blir trött. Då vill jag då kan nästan har man lust att säga så här, men du stod och pratade med mig, jag orkar inte ens lyssna på vad du säger. För jag bara får koncentrera mig på att vara seriös, jag vill bara helst gå och lägga mig. Så att jag tycker att alkohol är... det är sån fan, man ska dricka jämt när man är någonstans. Det ska drickas, det ska gå på hockey. Och så går man in liksom i periodpausen och så är man så jävla tråkig om man inte dricker. Alltså man är där för att titta på idrott och så får man liksom en banning för att man inte liksom drar en stor stark i periodpausen. Mm. Jag tycker att vi har en väldigt, väldigt tråkig alkoholpolitik i det här landet.
Alkoholkulturen i Sverige är skev.
En jätteskev.
Ja, det är verkligen så här. Det känns som att det är nästan värst i Sverige, alltså i hela världen. Jag tror inte det är så här i andra länder liksom. Att man ska känna sig som ett UFO för att man inte dricker liksom, och blir skammad och ifrågasatt och så här. Alltså det är så här, det är så jävla osunt på något sätt.
Men är det så då att man själv tycker när man står där och dricker liksom att det är bättre om alla dricker, för att då kan det släppas loss och kan det bli en jävla fest här.
Ingen aning. Jag vet inte.
Men jag kan liksom dansa utan att behöva dricka. Jag kan ha kul, jag kan liksom galva, jag kan men jag kan göra nästan vad som helst utan att jag behöver vara full för det.
Mm, jag håller med. Märkligt. Jag undrar var det kommer ifrån.
Och när man var alltså aktiv och idrottare och man var ute liksom och inte drack, då fick man ju så här bara, fan vad det är, alltså just man är tråkig. Mm. Man är tråkig när man inte dricker. Alltså jag hatar det när de kommer fram och säger så här, fan vad du är tråkig som inte dricker. Jaha, men hur rolig är du själv? Och drack man, då var det ju fel på det liksom. Jaha, så du är lite drottare och står här och dricker. Man bara, ja, och du behöver bry dig om det eller? Mm. Nej, så att jag tycker att det är, låt vara en få göra som de vill och så sluta kommentera och ha åsikter.
Mm. Ja. Helt enig.
Det gick jag igång lite.
Ja, men det är bra. Jag håller med. Så jag tycker det är intressant att prata om det där. Det är verkligen... Jag förstår det liksom inte. Jag förstår inte var det kommer ifrån. Jag förstår inte varför det ska vara så. För det är så här, det är ett strukturellt problem på något sätt.
Ja, men sen kan jag tycka... Alltså vi käkade en jättegod köttbit här i helgen liksom, och gjorde i ordning god mat. Och då frågade jag Henke så här, men vill du dricka? Jag bara, nej men jag kan faktiskt tänka mig att ta ett glas vin. Men då är det ett glas vin. Det är inte så att jag brallar på liksom och bara går till bag-in-boxen och liksom fyller på vin efter vinglas och dricker sen resten av kvällen.
Mm. Brallar på, bra uttryck. Nästa då, att åldras.
Att åldras, ja det är gött så länge man kan se sig i spegeln med och tycka att man är fin.
Ingen åldersnoja. Du fyller 50 nästa år.
Ja, jag gör ju det.
Hur känns det?
Det känns jätteudda. Ja. Jag kan inte se mig själv som 50. Det var det jag tänkte lite, eller nu framme förut på det här med att vara mamma och så här. När man inte känner sig som att man är så seriös alla gånger. Ja, men jag är nog lite barnsligt lagd helt enkelt. Men man ska aldrig jämföra sig med andra heller, men det kan man ju göra när man är 50 tycker jag.
Men du är ju en snygg 50-åring.
Kan man,
man
jämföra sig med andra? Ja, tacka. Nej, men jag är nog lite, jag är ju väldigt så alltså mån om utseendet, det är jag ju. Mm. Och tycker så här med vissa saker är så här, nej fan, det borde jag åtgärda, det borde jag fixa till liksom. Men det är ju ansiktet man ser.
Men är du en sån människa som liksom går i de tankarna att du kommer börja pilla med plastik och sånt där framgent?
Nej.
Nej, du känns inte som det nämligen.
Nej, för vet du, när jag tittar så här, jag har ju testat liksom botox och haft det i pannan och, men då blir det alltid något annat, så åker pannan ner så blir den stel och då hänger ögonlocken och bara, nej, du måste operera ögonlocken och sen ja. Så det blir liksom något annat hela tiden och sen så tittar jag mycket, man tittar ju mycket på, alltså på TV. Och så ser man de som har gjort det och det är liksom de är helt glansiga i ansiktet, de har inga ansiktsuttryck. Mm. Och så tittar man på sådana som inte har gjort det och då tänker jag så här, gud vad de är vackra, vad fina de är liksom. De har en alltså mimik och rynkor i pannan och liksom glada streck runt ögonen. Jag tycker det är fint. Mm. Men ändå så är det så svårt när man själv ser sig i spegeln och ser det och tänker så här, ja, nu ser jag ser ut så, fast jag tycker ändå det är fint. Jag gillar ju inte det här liksom pluffsiga upp liksom pumpade ansiktet med fillers i kinder och stora läppar och sånt. Jag gillar det inte.
Dilemma, hörru.
Ja, det är jätte, det är superkrångligt. Mm. Man brottas liksom med tankarna själv.
Mm. Ja, framförallt som kvinna tror jag tänker jag också.
Ja, men det gör man.
Lite mer utsatt utseendemässigt tänker jag. Ja. Och att det liksom
men finns... samtidigt så liksom man säger så, ja, men man ska bromsa åldrandet och men för vem skulle gör man det?
Exakt, och det finns ju faktiskt andra sätt än operationer.
Ja,
man kan men... träna och äta bra och...
Ja, och jag går på så här ansiktsbehandlingar och håller liksom huden fräsch och jag tycker det är väl okej, okay, men att börja liksom med fillers och trycka ut sina rynkor och sina läppar och allt vad det är. När ska man sluta? Då blir man så här konserverad och liksom... Man kan inte se ut så när man är 60.
Nej, men jag tror också det finns något livsfarligt i att öppna den dun som du var inne på. Alltså börjar man med en sak så kommer man bara liksom, det kommer bara bli en jävla ketchup-effekt. Man kommer bara vilja ändra det och det, för det påverkar det, och så kommer bara bli att man kör, det blir som en drog tror jag.
Ja.
Man kör bara på och sen så ser man ut som en jävla anka till slut, eller en plastburk eller vad fan man nu blir, jag vet inte. Och det är inget härligt, så att öppna inte den dun tror jag är bäst. Men jag vet inte, men det är min känsla. Ja, vi går vidare. Jag har en sak här som jag inte vågar ta upp riktigt.
Nej då, kör.
Men du känns så jävla hårdhudad. Och det känns som att det var mot rykte jag läste på internet. Men jag måste fråga dig om.
Ja.
Är det okej?
Ja.
Att du hade en fling med en viss världsidrottare i början på 00-talet.
Men kan det ha varit?
Nu ler du här. Kan det ha varit kan det ha varit en löpare? En kan det ha varit antingen Michael Johnson eller Frankie Fredericks.
Jaha, har du hört den historien?
Ja. Var ärlig nu, snälla, bjud på det.
Ja,
har det hänt någonting?
Nej.
Ingenting?
Nej.
Kan du bara säga ja, det är roligare.
Ja, nej, men däremot...
Var kommer den ifrån då?
Nej, men den kommer ifrån att jag var på en tävling och det var ju då liksom... början 2000-talet så skulle alla ha såna här bärbara DVD-spelare med sig. Och så hade jag köpt ett par jättefina hörlurar så här, som var dåtidens liksom fina hörlurar. Så var jag på en tävling i, någonstans i Europa, Tyskland eller Frankrike eller något. Och så alltså han visste ju vem jag var så, men det var inte så att vi hade Linford Christie pratar jag nu. Och så ser ju han att jag har såna lurar. Så kommer han liksom så här, samma dag som tävlingen är på lunchen. Och så frågar han så här, du, kan jag få låna dina lurar? Jag ska kolla på film ikväll liksom. Ja visst. Nej, det måste vara dagen innan tävlingen var det. Och så fick han låna de lurarna. Och sen så var det så här tävlingsdagen då. Så på kvällen efter vi kom... efter vi hade tävlat och hade middag på hotellet. Tänkte jag måste ha mina lurar för att nästa dag så åker man ju hem igen. Så då sa jag till han i restaurangen bara, du, mina lurar. Han bara, ja, men du kan komma upp till mitt rum sen och hämta dem. Och så sa han sitt rumsnummer. Och så kom jag upp dit och så bor ju han i en svit. Så det var så här, liksom, dörren stod öppen då liksom, till första rummet så här. Och sen hade han så här spegeldörrar in till liksom, sitt sovrum. Och
där morgonrock, naken.
Nej, han hade kläder på sig.
Men
då stod han där liksom vid sängen och så höll han så här liksom lurarna så på pekfingret, bara kom och hämta dem då.
Mm.
Så jag går fram liksom och tar lurarna. Han bara, ska du inte stanna? Jag bara, nej, jag ska inte stanna, jag ska, men jag är här för jag ska bara hämta mina hörlurar. Och då knäppte han upp byxorna och hängde fram sin dase där.
Det är sant.
Ja, och sa, jag ska fortfarande bara ha mina lurar, så. Och så gick jag.
Men Linford Christie, han var någon som löpte i samma klass som dem, eller?
Som vilka?
De jag nämnde, Michael Johnson och Frankie Fredericks.
Ja, precis. Ja, i samma era liksom.
Var var han ifrån då?
England.
Okej. Okay. Hade han stor dase?
Nu, jag tittade så noga.
Men var det, du sa dase, gör du inte det?
Ja.
Druvle, eller vad
dase.
Sa du? Dase.
Ja.
Otroligt.
Nej. Men sen...
Me too, eller? Det här var före me too.
Nej, och sen när vi kom till OS då i Sydney så var vi på samma liksom förträningsställe som engelsmännen. Och då var han ju coach. Och då, alltså för mig, jag hade ju liksom bara förträngt det här. Eller tänkte, ja. Shit happens liksom. Så jag joggar förbi och så hälsar jag då. Han bara, I'm not talking to you. Och sen bara svinsur. Jag bara nej, okej, hej då.
Du bara, du, jag kan anmäla dig i framtiden för det här. Nej, vilken historia.
Ja.
Speciellt ändå.
Lite, kan man säga.
Ja.
Lite självgod sådär. Ja. Han tänkte väl att han hade halva inne kanske.
Kanske. Ja. Jag har faktiskt hört ett till rykte om dig. Vill du höra det eller ska vi inte ta upp det? Det blir jobbigt om det stämmer eller?
Nej, nu kör vi inga fler.
Okej, vi tar en efter inspelningen istället. Nu var det jobbigt här, för du vet att jag har något på spåren här, eller?
Ja, säkert.
Ja, nej, men vi tar det efter podden då. Taskigt mot lyssnarna, men
ja,
nu blir de nyfikna. Det får så får det vara. Vi ska avrunda podden med lite snabbfrågor. Paradrätt.
Åh, herregud. Paradrätt. Åh, fan. Vad kan det vara? Det är liksom inte så här självklart. Paradrätt. Nej, jag vet inte. Men jag är så bra på många olika rätter.
Säg inte folk som inte kan laga mat det.
Nej.
Eller?
Ja, nej, men alltså, okej. Paradrätt, köttfärspaj.
Vad missbrukar du?
Vad missbrukar jag? Alldeles för mycket tid på min telefon.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Att ge upp när saker blir jobbiga.
Ångesttrigger?
Jag är en sån där som lever nästan utan ångest. Så att, men och ångesttrigger när man borde och har åkt för länge sedan men sitter kvar hemma och bara, men klockan är inte 10 än. Men så blir den det.
När grät du senast?
Idag. Fast jag grät inte mycket, men det var en av mina pensionärer som har tränat med mig nu i 2 månader som sa att jag var uppe på driving ranchen och slog bollar och för första gången på flera år så har jag inte ont efteråt, och det är tack vare din gympa, sa han.
Fint. Det är ett fint kvitto på att man gör något
ja.
Viktigt och fint. Bra. Vad lägger du mest pengar på?
Kläder.
Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då vill jag ha 2 svar. Både som offentlig person och dina privata kompisar.
Det är hon, den här kaxiga jäveln.
Tror du att det är offentliga bilden av dig?
Kanske.
Och dina privata kompisar då? Vad tänker de?
När de hör, alltså Erika kan man alltid ringa eller höra av sig till. Hon ställer alltid upp och är en god lyssnare.
Fint ju. Och poddens sista fråga lyder: vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Tycker om? Jag kommer aldrig förstå att andra människor tycker om att medvetet göra andra illa.
Bra. Vi är klara för idag.
Tack.
Hur känns det här?
Kul.
Ja, kul att du kom förbi.
Tack.
Jättemysigt att snacka lite. Och gå nu ut i vårvädret och njut av din fina väska.
Ja, det ska jag göra. Ja. I träningskläder.
Ja, toppen ju. Tack för att ni lyssnade, älskade lyssnare. Vi hörs igen nästa måndag. Och tack Erika Johansson.
Tack.
Hej då!